Själens telegraf av Amanda Svensson. Jag vet med säkerhet att mamma inte alltid var lycklig. Jag är mer osäker på om hon någonsin var det. Det går att spela också på för hårt spända strängar. Faktum är att faran att de ska brista gör något alldeles särskilt med musiken. En bro öppnar sig mot andra sidan, mot döden och nöden och nåden som döden kanske är, som åtminstone tanken på döden kan vara. Mamma levde sitt liv så, tror jag, med hårt spända strängar innanför revbenen. Delvis av tvång, för att det var så hennes liv var förutbestämt att utveckla sig. Ständigt hungrig, ständigt fattig, ständigt ansvarig för den lilla rävungen hon frambesvärjt för att slippa leva ett liv som annars riskerade att bli meningslöst. Men det var samtidigt också ett val. Hon pillade ständigt på stämskruvarna, vred upp en oktav så fort strängarna tänjts och mjuknat. Hon kunde inte leva utan risken att allt skulle sprängas. Också det var väl ett sätt att undvika meningslösheten. Ibland fick hon huvudvärk och då drack hon gin och tonic. Bara en eller två, Gordons och små glasflaskor med Schweppes. De gångerna var det som om strängarna gav efter och stråken flöt mjukare för en stund. Men det är ju inte samma sak som att hon var lycklig i de stunderna. Eller att anspänningen i sig gjorde henne olycklig. Hon kunde trots allt inte leva på något annat sätt. Och kanske är det när allt kommer omkring bara det som lycka är. Att få lov att leva som man måste. Så som man av naturen är stämd. Jag såg henne aldrig gråta, men jag såg hennes hopskrynklade näsdukar och hennes trädgårdsskitiga naglar som grävde sig in i handflatorna som om de var majmylla. Jag såg när hon hängde tvätten på linan mellan asparna och hela tiden slant med klänyporna så att våra underbyxor och kuddvar föll ner i gräset och blev solkiga igen. Oftast skrattade hon och kastade dem åt sidan för att tvätta om dem. Men ibland hängde hon bara upp dem som om inget hade hänt, som om inget fått lov att hända. Jag såg när räkningarna kom, allt oftare den där våren och sommaren 1992. Och sen breven med gyllene skrift, hotfulla röda stämplar. Hur hon slängde ut dem genom fönstret. Sa att de kunde fåglarna få bygga bo med. Jag såg henne krama falska ädelstenar i handgropen. Rosenkvarts, bergkristall, pyrit, som om de hade själ. Jag såg när hon stod framför spegeln i badrummet med dörren på glänt och förde handen över sin kind som om handen inte var hennes. Jag såg bilderna i de gamla fotoalbumen. Så många män, men ingenstans stod det vad någon av dem hette. Statister bara, utbytbara. Framför allt såg jag när hon såg på mig. Hur mycket mörker och rädsla som rymdes jämte kärleken. Hur svårt det måste vara att älska något som man inte kan äga. Kapitel 1. Somerset, 1992. Som de efteråt skulle lära mig på ungdomsvårdsanstalten fanns det antagligen många anledningar till att jag sensommaren 1992 bestämde mig för att bränna ner min mammas hus. Att säga att det började när min dittills okända farbror dök upp under blåregnet är sant, men också osant. Det så kallade vansinnesdådet berodde inte bara på det. Även om det är fullt möjligt att det aldrig skulle ha skett om inte han hade klampat in i vårt liv. Mellan gnistan och bränslet finns ett ömsesidigt beroendeförhållande. Men låt gå, låt stå. Jag kan börja där lika väl som någon annanstans. Och jag vill börja där. För detta första möte med min farbror James Brudenell ägde rum i trädgården. Bland de gröna och svarta tulpanerna, som var de enda tulpanfärger mamma accepterade, och vaktlarna, som var de enda domesticerade fåglarna hon höll sig med. Som vi höll oss med. Det var vår trädgård, trots allt, och vi levde där i 9 år, från det att jag var 4 till den där sommaren 1992.